Ja, efter den här lilla musiksnutten så vet ju du som brukar lyssna på Tyresö-radion att nu kommer det ett nytt nummer av Dr. Lenas hörna. Och jag är då Dr. Lena och heter Lena Hjelmerus. Och vid andra sidan på vårt bord i studion så sitter
Leif Bratt.
Och nu är det så här att vi har ny teknisk utrustning i studion, vilket gör att om ni tycker att vi låter för högt eller för lågt så får ni gärna höra av er till oss. För vi håller just nu på att lära oss den nya tekniken. Men det har ju inte med det här programmet att göra. Utan vi hälsar alla våra lyssnare välkomna till, vad har vi för år i år, Leif?
25.
Ja, det är inte dåligt.
Nej.
Du fyllde ju år
här. Ja, men det behöver vi inte
bry oss om. Nej. Nej, och jag fyller år lite senare, för Leif och jag är faktiskt jämnåriga. Nu har vi klarat av det också.
Ja.
Ja. Då ska vi kasta oss in i det nya året. Och då tänkte jag att den här första hörnan ska handla lite grann om sånt som är aktuellt så här i slutet på januari. Och ni har kanske hört eller läst att det kommer att vara nya avgifter. Och det här blir ju för oss pensionärer, blir det här ju alltid lite upp. Ska man behöva betala mer nu då, både för vård och för läkemedel? Och om vi börjar då med det som är när man går till en vårdcentral och ska betala för vad man nu söker för hjälp på vårdcentralen. Då har man just nu då att det kostar 275 kronor för ett läkarbesök. Och så finns det ju andra personer också som distriktssköterskor. Och det, där är, finns det då lite olika vad det kostar.
Men när jag träffar en syrra på vårdcentralen, då är det 275. Men när jag träffar en läkare vill jag minnas att jag betalade 400.
Nu blir jag plötsligt väldigt osäker. Men det är ju så här också då att det finns ett det finns på 1177, som ju är sidan som vi alltid pratar om. Och där finns det ett speciellt avsnitt som heter Så fungerar vården. Och där står precis de aktuella taxorna. Och där har man också, man kan ställa en fråga och så får man precis se vad gäller idag, och den sidan är uppdaterad. För att det är ju också, det skiljer ju också lite grann på hur gammal man är. Och för ett tag så skulle ju de som var 80 få gratis besök, men nu har man höjt det där till 85. Så att det kan gå, vara bra att gå in och titta lite grann på den här sidan, så att man inte blir alldeles överraskad. Principen är att vården ska vara så pass, får vi säga det, billig att ingen ska dra sig för att söka hjälp på en vårdcentral. Ja. Så att vissa avgifter har man faktiskt sänkt lite grann.
Men man har väl någon sån här högkostnadsskydd?
Ja, och det, när man kommer upp i det så gäller det ju sen i ett år. Och där kan man ju också ibland flytta på datumet när man vill att det ska börja gälla. Alltså man kan, men det där, allt sånt där står på den här sidan. För det är ganska detaljerad information, och den är alltså olika för olika åldrar. Och det här är det då för Stockholm, ska vi väl också säga. Det kan se lite annorlunda ut på andra ställen i landet.
Men när du menar Stockholm, då menar du inte Stockholms stad utan Stockholms län?
Ja, Stockholms region.
Ja, region.
Ja, region. Några kanske kommer ihåg att man har diskuterat tolkavgifter i vissa regioner och sådana här saker. Och här på den här sidan så står allt som man behöver veta när man bor i Stockholm. Och bor man någon annanstans, då får man gå in på den sidan och se hur det ser ut där. Sen är det någonting annat som är lite mera likartat över landet, och det är vad det kostar med mediciner. Men det finns också på 1177, men det finns under en annan rubrik. Och där står det behandling med läkemedel. man får titta på den här översta raden på 1177 där man kan göra olika val. Och om man då letar efter undersökningar och behandling, så finns det behandling med läkemedel. Och där hittar man då. Och där har man också nu i 1 januari gjort en liten höjning på vad det kostar, det här högkostnadsskyddet, vad det ligger på. Och nu ligger det på 2900 kronor. Det är kopplat till det som heter prisbasbelopp. Tack, ekonomen Leif Bratt. Leif, kan du förklara vad ett prisbasbelopp är?
Nej, det är någon slags index över, jag vet inte exakt.
Det styr ju väldigt mycket. Det styr pensioner och det styr alla möjliga såna här utbetalningar. Och det höjs med automatik, och det har höjts vid årsskiftet, och då åkte också den här gränsen för högkostnadsskyddet upp 50 kronor till 2900. Men, håll i er nu. Nu har man lagt fram och tagit ett lagförslag, så att 1 juli, om ett halvår, då kommer den här gränsen för högkostnadsskydd för mediciner att ökas med ytterligare 900 kronor, alltså till 3800 kronor. Man måste alltså köpa sina mediciner upp till den gränsen innan man får avgiftssänkade läkemedel. Hittills har det varit en trappa. Så att man har alltså, först får man betala full avgift, och sen så får man betala 50%, och sen får man betala 25%, och sen har man kommit upp i den där nivån. Och den här trappan, den kommer också se lite annorlunda ut efter 1 juli. Så att, nu får inte jag säga sånt, men om man nu ligger lite på gränsen, så kan det ju vara så att det är bättre att ta ut medicinerna i juni än att ta ut dem i juli. Mm? Hänger du med?
Ja.
Mm. Och man har alltså resonerat att det ska inte drabba någon, man ska våga söka vård. Men här kommer det på läkemedelssidan kanske bli så att människor... Ja, det kan ju vara så att man... inte riktigt vill ta alla mediciner. Och det här är alltså vi måste ändra på någonting. Och sen har man samtidigt också ändrat på när yngre människor får hjälp med tandvård. Och man har också tagit ett ganska märkligt beslut i något som heter Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, där man kommer att subventionera lite dyra mediciner som man tidigare har sagt nej till, därför att de har inte varit liksom ekonomiskt försvarbart att subventionera. Så att inom det här området med läkemedel så pågår det alltså ganska mycket ändringar och diskussioner. Vi får väl försöka hålla oss så friska som möjligt. Sen ska jag också säga att om man då har en speciellt krav på att man vill ha en medicin som ser ut på ett visst sätt eller har ett visst namn. Man får ju alltid frågan på apoteket, kan du tänka dig att ta samma medicin fast den heter något annat? En del människor klarar ju inte av det här, att de heter olika saker. Och sen kan det ju också vara så att en del mediciner måste man halvera. Så att det måste finnas en skåra på, de måste vara delbara. Och då måste man be sin doktor när man är på läkarbesöket och får medicinerna utskrivna, att till exempel att de inte ska ändras eller att de måste vara delbara. Och det måste man säga till sin doktor så att han eller hon sätter ett kryss i en ruta.
Du sa det här med att det var smartare att ta ut medicin i juni istället för i juli. Men det finns ju också en begränsning när man får ta ut medicin. Alltså, det hör ihop med doseringen, och om jag var där då 15 juni och...
Du får bara ta ut för 3 månader i taget. Så att du kan inte, du ska inte kunna hamstra en massa läkemedel hemma.
Nej.
Så är det. Mm. Ja, det är lite att fundera på. Men som sagt, man får god upplysning på 1177 under rubriken behandling med läkemedel. Jag har skrivit en liten lista här på saker som kan vara bra att tänka på när man går in i ett nytt år så här. Har du hört talas om hemsjukvård?
Ja, det enda jag har hört i det som ligger åt det hållet, det är den här avancerad sjukvård i hemmet.
Ja, ASIH. Det kan vi också, jag ska komma lite till den. Först, om vi bara pratar allmänt om hemsjukvård, så är det så här att i alla regioner utom i Region Stockholm så är hemsjukvården en kommunal fråga. Man har alltså kommunaliserat hemsjukvården i alla andra regioner. Men den här regionen där du och jag bor, så är hemsjukvården fortfarande en regional angelägenhet. Och det här gör att det blir en person som har ett stort vårdbehov och behöver mycket hjälp. Där blir det en part till som kommer. Det är inte bara då hemtjänsten som kommer, utan det kommer också människor ifrån hemsjukvården. Och sen kanske man också har från någon form av rehabilitering. Och det är också en regional fråga. Hemrehabilitering är en regional fråga i Stockholm.
Men när du säger Stockholm igen, och då menar du regionen?
Då menar jag regionen.
Så det är detsamma som ungefär Stockholms län?
Ja, och det är alltså Tyresö tillhör regionen Stockholm.
Ja.
Så att har man ett stort vårdbehov och vårdas hemma, blir det med lite automatik mycket olika människor som kommer. Därför att de kommer från olika enheter. Hänger du med?
Ja, alltså rent, alltså kommunala Tyresö i Region Stockholm har vissa arbetsuppgifter, kommunen, är så jag ska tolka det.
Mm.
Och andra vårdbehov täcks av den regionala sjukvården.
Mm. Och för att få det här att fungera smidigt, så har man alltså samarbetsgrupper. Man försöker att få samarbetsgrupper så att det här ska bli så bra för den enskilde personen. Och vi ska ha ett personcentrerat synsätt, både inom kommunal äldrevård och inom regionen, vilket gör att man som vårdmottagare ska kunna ha synpunkter. Men det här är alltså, vissa saker är svåra att komma ifrån.
Men alltså någonting jag inte förstår riktigt. Hela Sverige förutom Stockholmregionen kan enas om ett system. Men varför klarar inte Stockholm av det?
Ja du, 100 000 kronors frågan. Det här har varit ett problem länge. Och det var väl så att det var vanligare ute i landet att människor med stora vårdbehov sköttes hemma. Eller sköttes av samma person som såg till att de fick mat och tvättat och sånt. Här i Stockholm har vi haft lite för nära att söka sjukvården, och det har vuxit upp då privatisering i Stockholm som har påverkat det här. Och sen är det alltså, det här har varit ett problem i minst 15 år, men det är nu när allt fler ska vårdas i sin egen miljö, hemma. Det som kallas för god och nära vård. Det är då det här blir väldigt påtagligt. Just det här med att det blir väldigt många olika personer. Ja, kan du få politikerna att ta tag i det här?
Nej, de lyssnar inte på mig.
Ja, det, när man har pratar om att vården fungerar dåligt, då är det ju ofta såna här saker om att det är för många främmande människor, och den som är vårdtagare får inte gehör, eller dennes anhöriga får inte gehör för de här synpunkterna som gäller. Plus att det naturligtvis är mycket nycklar i omlopp och det är ja, det kolliderar folk. De får stå och vänta i trappuppgången på varann innan den andra enheten är klar. Ja, nämnde du ASIH, och det är ju då en avancerad sjukvård i hemmet, och den har alltså en lite högre sjukvårdsnivå än den vanliga hemsjukvården. Vanlig hemsjukvård, det är till exempel att dela ut mediciner, insulin kan det vara ibland. Mycket handlar om mediciner i den vanliga hemsjukvården. Men då har vi det här med ASIH, och det har varit vuxit explosionsartat de senaste åren. Men det har legat, ersättningen för att ha ASIH-verksamhet har legat på samma nivå i många, många år. Men nu i höstas, i november, så bestämde man sig faktiskt för att öka ersättningen till ASIHs verksamhet. Det har också funnits lite olika krav på hur länge man får vara inskriven i en ASIH-verksamhet. Och där finns det också ett regelverk. Men det har uppstått något nytt nu. Och det kallas för hospital at home. Och det är också ett sätt för sjukhusen att, man säger att det är en vårdplatsbrist. Det är inte en platsbrist egentligen, men det är en personalbrist. Det finns inte sjuksköterskor så man kan öppna de här. Sängar har man nog och sånt, men man kan inte öppna avdelningarna för man har inga sjuksköterskor.
Eller för få. Man har väl några i alla fall?
Ja, man har några. Och då har man börjat nu med att se om man inte kan skicka hem folk tidigare än vad man har gjort tidigare. Och då har man konstruerat en ny sorts verksamhet som kallas för hospital at home. Och det här är fortfarande i alldeles nytt. Den gruppen har lyckats förhandla sig till lite. Det är försöksverksamhet en hel del, men en högre ersättning än vad de här ASIH-grupperna som egentligen ibland har gjort samma jobb. Så att här pågår det också både att få till en fungerande sjukvård. Det är ju det som är meningen. Men det är klart att det upplevs oroligt i samhället. Och det här fordrar ganska mycket informationsinsats från sjukvården för att människor ska förstå vad är det som håller på att hända.
Fattade jag dig rätt? Du sa någonting om avancerad sjukvård i hemmet. Då har man har fått den servicen, eller vad jag ska säga. Men sen när det har gått en lång tid, då kan den dras in, eller?
Ja, det har funnits en regel om att man bara fick ha det i 3 månader.
Men man blir, alltså,
ja.
Men man är väl fortfarande, alltså på ålderdomens höst så är man väl fortfarande sjuk. Men
ja, och då handlar det om att då kanske man ska överföras till den vanliga hemsjukvården, så att säga. Ja, det här är en djungel, och det är ju så också att för att det här ska kunna samordnas så har man då det så kallade, det finns en lagregel om det här, och då ska det ska finnas en person som är SIP, och man tar SIP-beslut där man alltså har en samordnad vårdplanering där individens behov ska vara så bra som möjligt. Du pratade om att det fattades sjuksköterskor, och då en uppgift som jag läste alldeles häromdagen, det är att när en sjuksköterska är nyexaminerad, då arbetar hon i de allra flesta fall på ett sjukhus. Och där arbetar hon i genomsnitt i 3 år. Sen lämnar hon sitt jobb för att det är så dålig arbetsmiljö för de unga sjuksköterskorna på sjukhusen. Och det här är ganska, alltså var femte, 20% lämnar efter de här första åren när hon liksom lär sig att vara sjuksköterska. Och sen vet man inte riktigt var de tar vägen. En del går till kommunerna, förhoppningsvis. En del går till, kanske till äldreboenden. De går i alla fall till privata vårdgivare där de får högre lön. Och en del lämnar yrket helt och hållet. Så att vi har, det är en avtalsrörelse som drar igång nu. Och ni vet att sjuksköterskorna förra året strejkade. Och sen så avbröt man sin strejk. Men det är väldigt svåra arbetsförhållanden för unga, nyexaminerade sjuksköterskor. Och det ser man i det här, att det är en sån väldigt stor omsättning. Och de stannar alltså inte på de här jobben. Och det kan man ju fundera över. Varför är det så?
Ja, men alltså, har man utbildad personal så måste man väl vara rädd om den?
Ja, man tycker det. Men det är nog så att det finns alltid någon som kommer i kläm någonstans. Och de nyexaminerade läkarna är lite grann i samma båt. Framförallt så fattas det ju väldigt mycket läkare på vårdcentralerna. Och det är nästan ett olösligt problem. Därför att även om de söker sig till vårdcentralerna så är det svårt att få bra arbetsvillkor där också. Så att vi står i ett läge där vi får en allt äldre befolkning. Idén är att allt fler ska vara hemma. Men det gäller liksom att få det hela att fungera. Nu låter jag väldigt pessimistisk här.
Ser du någon lösning på vad ska man göra? Du är i alla fall mer involverad i det medicinska än vad jag är.
Jag tycker man ska lyfta såna här saker som att alla människor oavsett ålder har ett ansvar för sin egen hälsa. Och att man lever på ett sånt sätt så att man ändå för sig själv tar ansvar. Sen är det mycket man inte kan ta ansvar för, men man har ändå ett eget ansvar för sin egen hälsa. Det tycker jag det måste man någonstans komma ihåg. Och då har det diskuterats väldigt mycket. Skulle man vinna någonting på att diskutera det här livsstil? Och det har varit en utredning där då regionerna och SKR, alltså den statliga, eller vad ska jag säga, den styrningen av vården på en lite högre nivå, som tycker att det här med att ha livsstilssamtal där man motiverar människor att ja, du har faktiskt ansvar för din egen hälsa. Det fick väldigt stark kritik från de läkare som jobbar på vårdcentralerna. För de säger att det kan inte vi ta på oss. Det är fullständigt omöjligt. Och då tycker jag, varför kan man inte lägga det på någon annan grupp då? Det kanske är kommunen som ska ha lite mer motiverande livsstil för att få en så frisk befolkning som möjligt i sin kommun. Eller?
Ja.
Det händer mycket och det diskuteras mycket. Jag ska slå ett slag också några minuter för det här med att det är halt ute. Lyckades du ta dig hit idag utan att halka?
Ja, det är ju plusgrad. Nu, det var ju värre för en vecka sedan ungefär. Då var det ju stora isytor.
Ja, men det är ganska mycket isytor nu också. Det är sådana här förrädiska små fläckar som man inte ser när det är lite mörkt.
Ja.
Ja. Jag hoppas att alla vet att man kan hämta ut broddar på kommunen. Men det finns något annat som vår fina kommun gör också nu. Och det är att man har balansskola. Och det är nu en kommunal verksamhet. Och man kommer här under våren nu, de närmsta tiden, ha två kurser. Eller två, ja, det kallar man, kan säga den här balansskolan, det är kurs. En kurs startar den 13 februari. Och en kurs startar den 13 mars. Och så pågår de tre gånger och det är ett möte i veckan. Det är alltså tre möten Och varje möte är på 2 timmar. Och så håller man till nere på träffpunkten Kopp och Själ. Och känner man nu att man vill vara med i den här balansskolan, då ska man anmäla sig ganska omgående. För det här är populärt och det blir fulltecknat. Men alltså man, 3 gånger träffas man och det är 1 gång i veckan. Det kostar ingenting och det är nere på Kopp och Själ.
Vid kyrkan?
Ja, precis. Det finns mer att läsa på det där om man går in på kommunens hemsida och man kan söka på balansskola så får man upp det. Ja, vi har någon minut kvar, Leif. Jag brukar ju prata lite grann om en myndighet som heter Myndigheten för vårdanalys. Och de producerar rapporter och nu är ganska många av de här rapporterna, de är digitala. Så att då får man, är man intresserad av de rapporterna så får man leta upp dem på nätet.
Men vad handlar analyserna om då?
Ja, de har ju ett uppdrag att belysa hur både ur befolkningsperspektiv och ur professionellas upplevelser av just sånt här som hur vård, omsorg utvecklas. Och framförallt, det här är ju en fristående myndighet. Sen kommer ju regeringen och lägger på olika och säger, vill ha en utredning om det här och en utredning om det. Och det kan man be Socialstyrelsen om och man kan be Vårdanalys om det. Men Vårdanalys har alltså, tar både egna initiativ till saker som de tycker är spännande att följa. Och sen så får de ju också då, ska vi säga, begäran om att titta på det här nu. Och då har det nu under hösten här kommit 2 spännande såna här rapporter. Och den ena kom i slutet på oktober. Och den handlar om fast läkarkontakt i primärvården.
Vad menas med fast läkarkontakt?
Ja, man har en doktor. Aha. Som liksom är ens doktor.
Aha.
Och det här är ju något som man har hållit på väldigt länge med. Det visar sig då att när man frågar människor, vet du vem som är din doktor? Så för en del människor är det jätteviktigt att ha ett namn. För andra människor räcker det med att veta att man har en vårdcentral som man är listad på. Men det skiljer väldigt mycket. Det ser hemskt olika ut i olika områden. Och det som är bekymmersamt är att det blir inte bättre, så att säga. Trots att man har hållit på med det här väldigt länge. Att människor ska ha trygghet och känna att man får kontakt på det sätt som man själv önskar. Och sen är det också så att en del, det här är, de undersöker ju då hela Sverige. De plockar ut olika ställen och så går man in på detaljnivå och tittar just hur det är på den här platsen. Och då ser det alltså väldigt, väldigt olika ut hur man frågar Vårdanalys. De som sitter högt upp i regionen, regionstyrelsen eller strax under, då har ju alla fast läkarkontakt. Men kommer man sen ner på vad människor själva vet och upplever, då ser den helt annorlunda ut. Så att det här finns det mycket att förändra och göra bättre. Men hur det ska göras, det är ju en politisk fråga mycket. Och sen så har det också en annan utredning som kom precis före jul. Den kom 16 december. Jag ska säga först, den här första, den om fast läkarkontakt, den har ett nummer om man vill leta rätt på den. Och den heter 2024:5. Och den står då som ett PM. Den andra, den kallas för en rapport och den heter 2024:3. Och den heter Veta för att välja. När man då ska välja vilken vårdcentral man vill vara listad på, så måste man ju veta något om den. Eller sin doktor, om man nu har önskemål om en doktor. Och då är det jättespännande, för att egentligen så frågar folk inte efter om det är kvalitet på vården. Utan kvalitetsaspekten kommer väldigt långt ner. Utan det man är intresserad av är, går att få en tid snabbt? Kan man nå dem? Vad har de för bemanning? Finns det, vilka yrkeskategorier finns det på den här vårdcentralen? Det är helt andra saker som befolkningen frågar efter när de, man då ska välja vilken vårdcentral vill man vara listad på.
Men vet vad jag tänker? Nästa gång vi har val, då kanske folk ska intressera sig lite mer för landstings- eller region och fråga politikerna vad de tänker göra åt vårdsituationen.
Ja, alltså vårdsituationen har ju helt kommit bort i den politiska diskussionen.
Ja, det var därför jag tänkte vid valet. Att...
Ja, KD som idag har många ministrar som sysslar med vård- och omsorgsfrågor. De har ju försökt att driva en linje att det ska bli förstatligat mera. Det har väl inte gått så bra än?
Nej.
Om vi säger så.
Ja.
Nu har det gått 32 minuter, Leif. Nu måste vi sluta.
Okej.
Vi återkommer om 3 veckor och då är ni välkomna också att skicka in till oss sånt som ni vill att vi ska prata om.
Vad är det för adress?
info@tyresoradion.se.
Tyresoradion.se.
Ja. Vi tar gärna emot förslag på sånt som du funderar på inom vården och kanske din egen vård eller andras vård och sånt som du vill att vi ska prata mer om. Så säger vi tack för idag då.
Tack själv.
Jag heter Lena Hjelmerus.
Och jag heter Leif Bratt.
På återhörande.